الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فرشاتر أتقوينهم بوكن بلوغ المرام أبو الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى كتاب الجامع لهم فانر فدولي كاركتار ونمن الحديث إذا تأمن ويستند في حديث 1314. Och där säger författaren, eller han nämner hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Man kaffa ghadabahu, kaffa Allahu anhu adabahu." Att den som lägger band på sin ilska, den som inte ger utspel för sin ilska, för honom kommer Allah att hålla tillbaka, eller den som håller tillbaka sin ilska, för honom kommer Allah att hålla tillbaka hans straff. Denna hadith är berättad av Tabarani, och Ibn Hajar säger att han har en shahid. Det finns hadither som stärker denna hadith. Och det finns lite olika åsikter om den här hadithen är sahih eller inte. Men betydelsen av hadithen är sahih, och det är att en person ska försöka hålla inne sin ilska. Och det här har vi talat om förut, och Allah azza wa jalla har nämnt i Koranen: "Wal-kadimin al-ghayd wal-afin an-nas wallahu yuhibbu al-muhsinin." Allah säger i surat Ali Imran, då han talar om al-muttaqin som ska få paradiset, och han nämner deras egenskaper, och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Och det är de, wal-kadimin al-ghayd, som lägger band på sin ilska, och al-afina an-nas, och är förlåtande mot människor, wallahu yuhibbu al-muhsinin, och Allah tycker om dem som gör det goda." Så att lägga band på sin ilska är någonting positivt. Vi har talat om ilska förut, att man ska inte bli arg, och man ska hålla sig borta från det som gör en arg, och om man blir arg så ska man försöka att lägga band på sin ilska och kontrollera sin ilska. Vi nämnde att ilska är orsaken och grunden till mycket ondska. Mycket ont kommer att resultera från att en person blir arg. Eller hur? Eller ghadab för shaitan. Och när människan blir arg förlorar man förståndet. Och man gör saker man kommer att ångra, och man säger saker man kommer att ångra. Och därför ska man undvika att bli arg. Det är ingen positiv egenskap. Men det är i människans natur att bli arg. Så vad gör man när ilskan kommer? Man försöker att stänga in den, lägga band på den, att dämpa den, så att den inte kommer ut och leder till någonting som man senare kommer att ångra. Och här nämns att Allah Azza wa Jalla kommer att hålla tillbaka hans straff för den som håller tillbaka sin ilska. Så att det är en, mashallah, mycket stor belöning. Det har nämnts i en sahih hadith att den som lägger band på sin ilska, trots att han kan ge upplopp för det, kommer Allah att ropa på eller kalla på domedagen, ala ru'usil khala'iq, framför mänskligheten. Och sen kommer han att få välja vilka hur'al-'ayn som han vill. Han kommer att få välja de vackra kvinnorna från paradiset som han vill. Yani, han kommer att få paradiset. För hur al-ayn är bara i paradiset. Så får man en av kvinnorna, så får man per automatik paradiset. Eller hur? Så att det är en väldigt, väldigt stor belöning som finns i detta. Naam. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La yadkhulu al-janna خب ولا بخيل ولا سيء الملكة." De kommer inte gå in i paradiset, så nämnde han tre personer: el khab, den som är bedragare, el bakhil, den som är snål, wa la sayyi ul malaka, och den som beter sig dåligt. Och den här hadith är berättad av Tirmidhi, men den är daif, den är svag, den är inte autentisk, så den utgör inget speciellt bevis. Men Bara för att en hadith är daif betyder inte att yani, innehållet inte stämmer. Det här är förenligt med islam. Det här är tre dåliga egenskaper som man ska hålla sig borta ifrån. Det första är att man är khabb, yani att man är en person som bedrar, yani ghashash, al-khadda', en person som bedrar och luras. Det är en väldigt negativ och dålig egenskap. Och den andra är al-bakhil, den som är snål, hör inte heller hemma i islam. Och inte heller sayyul malaka, den som beter sig yani respektlös och dåligt. Nästa hadith berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Man tasamma'a hadith qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udhunayhi al-anuku yawm al-qiyamah." Yani ar-rasas, rawahu al-Bukhari. Hanemler Rasulullah alayhi salatu wassalam att den som tjuvlyssnar på ett folk, tasamma'a betyder här att han tjuvlyssnar på ett folk, och de ogillar detta, de vill inte att någon ska lyssna, kommer att få helt eller smält koppar helt i sina öron på domedagen. Och denna hadith finns i Bukhari. Och författaren, al-muallif, har förkortat hadithen. Det finns två tillägg i hadithen. Det första är i början på hadithen att den som hittar på en dröm, den som har hittat på en dröm, kommer Allah, alltså ljuger om en dröm, kommer Allah att straffa och låta knyta ihop två kon på domedagen, vilket han inte kommer kunna göra. Och slutet på hadithen, wa man sawwara suran, och den som avbildar en avbild kommer att straffas för den på domedagen. Och kan man kalla. Så de här två tilläggen finns i hadithen. Tre mycket allvarliga saker. Det första är att ljuga om drömmar. Och den andra är detta, att tjuvlyssna på folk. Och den tredje är att avbilda. Yani någonting som har en levande själ. Ett djur eller människa eller ängel eller någonting. Att måla av det. Det här är inte tillåtet i islam. Vad som nämndes här i denna, just detta stycke av hadithen, är en person som då tjuvlyssnar på ett folk trots att de inte vill att någon ska tjuvlyssna. Islam måste man respektera folks privatliv. Om någonting är privat så är det privat. Al-majalis bil amana. Om två personer pratar privat, då kan du inte bara komma och sätta dig. För att i den tala om tjuvlyssna. Yani innan du sätter dig har det nämnts i hadithen att du måste fråga om tillstånd. Två bröder sitter och pratar om någonting privat. Då kan du inte sätta dig tills du har frågat till din. Ursäkta, får jag slå mig ner? Och om de säger nej, tyvärr inte privat, då har de all rätt i världen att säga det och du kan inte bli arg. Då säger du, okej, bara klaffik, om vi tar det sen, vi träffas sen eller någonting sånt. Och det är lugnt. Yani, ingen skada dig själv. Men om det är en generell sammankomst, till exempel här, då behöver ingen person säga för att sätta mig. Utan alla är välkomna att sätta sig. Och samma sak om det handlar om kunskap och så vidare. Då är det också liksom öppet igen. Men om någonting är privat så får man inte tjuvlyssna. Och denna hadith tyder på att det är från Al-Kabair. Vart i hadithen finner vi detta bevis? Att det är från de stora synderna? Straffet. Okej. Om någon säger, men det är en liten synd. Vad är argumentet på att det är en stor synd? Precis. De lärda har sagt att om det nämns ett straff i nästa liv för en synd, då är det en stor synd. Och här nämns ett straff att personen kommer få smält koppar i sina öron på domedagen. Och det låter inte trevligt, eller hur? A'udhu billah. Och det är jaza'an wifaqa. Han kunde inte hålla sina öron borta från att tjuvlyssna på folk. Då får han det här straffet i sina öron på domedagen. Måla skydda oss. Så man får inte tjuvlyssna på folk. Spionera på folk. Och därför är det också viktigt att man kan inte hålla på och hacka folks telefoner. Tjuvlyssna på folks samtal. Hacka folks e-mail. konton och Facebook-konton och liknande saker för att ta reda på hemligheter. Det är inte tillåtet. Om det inte är en otroligt stor nytta, som till exempel en säkerhetstjänsten misstänker att en person är en fara för samhället och ska utföra ett terrordåd eller någonting sånt, det är en annan sak. Man måste ha lite övervakning. Men vi talar här om individuellt. Att hålla på att spionera på sin fru eller frun på mannen. Om man har hört sådana här sjuka berättelser där de hackar varandras konton och får reda på massa saker som de senare sa att det skulle vara bättre om vi inte fick reda på det. Så att låt folk ha sitt privatliv. Höll inte på att spionera på folk. Sen nämner författaren hadith Anas radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Tuba liman shaghalahu 'aybuhu 'an 'uyubin nas." Tuba, glada nyheter eller ett träd i paradiset till den som är upptagen med sina egna synder eller sina egna brister innan han bryr sig om andras brister. Berättad av al-Bazzar med en kedja som är Hassan. Och även denna hadith, det finns lite ikhtilaf, lite olika åsikter om den är sahih eller inte. Men här nämner Ibn Hajar al-Asqalani att den är Hassan. Och innebörden och betydelsen av hadithen är den är sund och den är förenlig med islams grunder. Och denna hadith nämner en väldigt viktig sak. Och det är att vi ska korrigera oss själva. Vi ska försöka förbättra oss själva. Och lägga störst vikt på oss själva innan vi börjar kolla på andra och döma andra människor. Och ett fel som vissa gör, det är att de är upptagna med att döma andra människor. Han är si, hon är så, hon gör så, de har de här bristerna, de har de här felen. Och ibland påpekar de massa fel hos andra. Fast de själva kanske har större bördor och större misstag och större brister än dessa människor som de pekar ut. Och det här är från shaitan. Att shaitan gör dig upptagen med andra människor och du försummar dig själv. Så börja alltid med dig själv. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Rädda er själva och er familj från elden. Så man börjar med sig själv och sen sin familj och sen går man vidare. Så det här ska man inte falla in i, den här fällan. Att ständigt vara upptagen med att leta efter andra människors brister. Och sen självklart kan det ju vara tillåtet om det handlar om att varna för en person som har avvikande ideologi. Han sprider fasad, han sprider korruption och ondska i landet och så vidare. Det är inte det vi talar om. Utan vi talar om de här personerna som är som skvallerbyttor och felfinnare, kan man säga. Felfinnare. Sitter och letar fel hos andra och hackar på andra människor. Fast de själva har jättemycket brister. Och då tycker jag man ska tagga ner. Lugna ner sig. Reflektera över ens tillvaro. Hur är min relation till Allah subhanahu wa ta'ala? Inte den här personen. Allah kommer inte fråga dig om den här personens gärningar. Allah kommer fråga dig om dina gärningar på domedagen. Eller hur? Du kommer att möta vad du har gjort i detta liv. Inte möta vad någon annan har gjort. Så länge du inte var den som orsakade. Men grunden är att vi står till svars för våra egna gärningar. Så det är där man måste börja. Och inte vara den här felfinnaren som hela tiden sitter och pekar finger åt andra människor. Och här nämns ordet toba. Toba, det sägs att det kommer från ett tib. Som på arabiska betyder någonting vackert, någonting fint. Och här kan det då betyda gärna glada nyheter. Och det har också nämnts autentiskt, sahih, att toba är ett träd i paradiset. Som det har nämnts i hadithen, toba shajaratun fil jannah. Som profeten a.s.w. sa, att Toba är ett träd i Jannah. Där en ryttare inte kan rida igenom skuggan på mer än 100 år. Ett träd. Shajara wahida. Ett enda träd. Det är skuggan på trädet, vilket symboliserar hur stort trädet är. Skuggan på trädet är så stort att en ryttare inte kan rida igenom skuggan på 100 år. Yani i det här livet du kan rida runt jorden flera gånger på 100 år. Eller hur? Kanske 100 gånger kan du rida runt jorden. Så vad är det här för träd? Det är över vårt förstånd. Och samma sak här. Om man får ett träd i Jannah. Och då har nämnts flera hadither. Toba. Toba lil ghuraba. Toba till främlingarna till exempel. Då är det underförstått att personen får paradiset. För du kan inte få ett träd i Jannah om du inte går in i Jannah, eller hur? Samma sak som du kan inte få en kvinna från Jannah om du inte går in i Jannah. Som det nämns i en hadith att du får toba. Då är det per automatik underförstått att du också får paradiset. Du får toba, ett träd i Jannah. Om du gör vad? Du sysselsätter dig med dina egna brister innan du sysselsätter dig med andras brister. Så mashallah, visdomsord som vi alla borde ta åt oss. Och rannsaka oss själva. Så som vissa av salaf sa, aslih ma bainaka wa bain Allah, yuslih Allah ma bainaka wa bain an-nas. Att korrigera vad som är mellan dig och Allah, så kommer Allah att korrigera vad som är mellan dig och människor. Men har du en bra relation till Allah, kommer du att ha en bra relation till människor. Och har du en dålig relation till Allah, kommer du att ha en dålig relation till dina medmänniskor. Så att man börjar med att korrigera sig själv. Och inte bara hur folk ser dig. Det här är en sak som många lägger vikt på. Är ni hur ser jag ut i folks ögon? Nej, glöm det där. Hur ser jag ut i Allah? Hos Allahs ögon. Hur är jag hos Allah? Hur ser Allah mig? Det här är den viktigaste frågan. Hur är jag bakom stängda dörrar? Hur är mitt hjärta? Är det ett rent hjärta? Har jag tawhid? Har jag ikhlas? Har jag ett rent hjärta? Har jag kärlek till Allah? Alla de här fina egenskaperna. Frukter Allah subhanahu wa ta'ala. Så att man inte bara är ett skal som är fint utåt sett. Men man är smutsig inåt sett. Så att man alltid försöker att betona just det här med att korrigera sitt inre och sin relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa hadith berättas av Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. Den som ser sig som stor i sig själv, alltså uppblåst, och går högmodigt, kommer att möta Allah då Allah är arg på honom. Berättad av Al-Hakim, och dess rijal, en återberättare, är pålitliga. Och Imam Al-Hakim säger att hadithen är sahih. Denna hadith varnar för högmod, el-kibr. El-kibr är en av de värsta formerna av dålig karaktär. Bland de värsta formerna av dålig akhlaq. Bland de värsta av egenskaper en person kan ha. Och det är haram. Och det är från kaba'ir al-dhunub. De stora av synderna, att vara högmodig. Det är inte tillåtet i islam. Det är en egenskap som bara tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi människor har ingen som helst rätt att vara högmodiga. Och högmod kan vara på två sätt. Det kan vara inåt sett och det kan vara utåt sett. Och då säger här ulema: el-kibr al-haq wa kibr al-khalq. Inåt sett, att man är högmodig och vägrar acceptera sanningen. Och utåt sett, att man är högmodig mot sina medmänniskor. Okej? Och det yttre högmodet, att gå högmodigt, att bete sig högmodigt, att tala högmodigt, kommer ifrån att man har högmod i hjärtat. Hänger ni med? Så att de är sammanlänkade. Och profeten alaihissalam har nämnt dessa. Då han definierade högmod. Kan ni definitionen av högmod? Då han sa: el-kibr batar al-haq wa ghamtu an-nas. Att neka sanningen och att se ner på folk. Att vägra acceptera sanningen och att se ner på folk. Det här är definitionen av högmod. Vad är motsatsen till högmod? Ödmjukhet på arabiska. Att tawadu. Precis, och det kommer att komma inshallah ta'ala senare i denna bok. Att tawadu betyder att man är ödmjuk. Och det är så en muslim ska vara. Man ska vara ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingen som helst anledning att vara högmodig. Utan vi ska vara ödmjuka inför Allah subhanahu wa ta'ala. Så här nämns i denna hadith, man ta'azama fi nafsihi. Den som ser sig själv som stor. Yani, ta'azama fi nafsihi. Han tycker att han är själv mäktig, han är stor. Han blåser upp sig själv. Och han går högmodigt. Det har vi båda formerna av högmod. Är hatad av Allah. Kommer möta Allah. Då Allah Azza wa Jal hatar honom. Så här förstår man att Allah Azza wa Jal inte tycker om högmod. Allah hatar de högmodiga. Som Allah Azza wa Jal har sagt. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tycker inte om de som är högmodiga. Och också säger Allah, inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah tycker inte om de som är skrytsamma och högmodiga. Det är inga egenskaper som hör hemma hos en muslim. Och profeten alaihissalam sa, la yadkhulu jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr. Det som har så lite som en myra svikt av högmod i hjärtat kommer inte gå in i paradiset. Och det här är den minsta formen av högmod. Vad ska vi då säga om den som har mycket högmod? Var kommer han att hamna i nästa liv? Han ligger farligt till, eller hur? Så kibber är jättedåligt, negativt. Och har ingen som helst plats i islam. En muslim ska vara ödmjuk i sitt hjärta. Så som profeten alaihissalam sa. Att det finns ingen person som ödmjukar sig förutom att Allah kommer att upphöja honom. Varenda gång du ödmjukar dig kommer Allah Azza wa Jal att upphöja dig. Så tänk på detta. Till skillnad från vad folk tror. Att om jag är högmodig kommer jag vinna respekt. Jag kommer bli fruktad i mitt område. Jag kommer bli respekterad av folk och så vidare. Nej. Du kommer att bli hatad av människor. Du blir hatad av Allah. Och du blir hatad av människor. Folk tycker inte om högmodiga människor. Vem är du att gå och tro att du är bättre än mig? De kanske spelar med om de är rädda för personen. Han kanske har vapen, han kanske är hotfull. De spelar med att de respekterar honom. Men den dagen han dör, de säger alhamdulillah, han är borta. Allah skyddade oss från hans ondska, alhamdulillah. Eller hur? Så det finns ingen som helst anledning att gå och vara högmodig. Utan som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا. Att Allahs fromma tjänare är de som går ödmjukt på jorden. Men de är inte högmodiga på något sätt. Och en annan farlig sak med högmod. Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat Al-Araf. سَنَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Vi kommer att vända bort från våra ayat, våra tecken, våra bevis, sanningen. De som beter sig högmodigt på jorden utan rätt. Och den här versen tyder på vad? Att den som beter sig högmodigt kommer Allah att vända bort från sanningen. Och den som Allah vänder bort från sanningen kommer att hamna i mörker, eller hur? Han kommer att börja se rätt som fel och fel som rätt. Saker och ting kommer att bli omvänt för honom. Han kommer inte att vägledas till sanningen. Så en jättefarlig egenskap att vara högmodig. Utan en muslim ska vara ödmjuk. Acceptera sanningen. Och inte förskjuta sanningen. Och att inte se ner på andra människor. Man ska aldrig se ner på andra människor. Vem är du att tro att du är bättre än andra? Ni är båda från Adam. Och Adam är från jord. Och den bästa av er är den som har taqwa i sitt hjärta. Även om du är mer religiös än denna person som du ser ner på idag, kanske han är bättre än dig imorgon. Allah. Så att vara högmodig har ingen som helst nytta. kyrkobarn som låter. Tajib. Författaren nämner sen hadith Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: al-ajalatu min ash-shaytan, stress ifrån shaytan, berättad av Tirmidhi som satan i Hassan. Det finns en annan riwaya på hadithen som är mer autentisk, och det är att ta'anni min Allah wal-ajalu min ash-shaytan. Ta'anni min Allah, att vara lugn och sansad, eftertänksam, är från Allah, och att stressa är från en shaytan. Taib. Och denna riwaya på hadithen nämner Sheikh Albani att den är hasan, den är godtagbar. Naam. Denna hadith lär oss en väldigt viktig sak, och det är att stress eller ajala är från shaytan. Islam har lärt oss att vara eftertänksamma, att inte stressa, att ta det lugnt, att begrunda, att be istikhara, att rådfråga, washawir hum fil amr. Och allt det här är inte förenligt med att stressa. Och tyvärr, vissa människor har den här egenskapen. Och det tyder på att de har ett brist i sitt intellekt, som ulema säger. Yani, han tjafsar lite med sin fru, du är skild. Det är stress. Det är inte, han är inte eftertänksam, han har inte rådfrågat, han har inte gjort istikhara, han har inte ens skilt sig på rätt sätt. Allt är bara fel. Och shaitan står där och klappar händer. Han är jätteglad. Exakt det han ville att du skulle göra. Så en muslim är sansad. Han är lugn, eftertänksam, han planerar och stressar inte in i saker och ting. För när man stressar in i saker och ting så blir det ofta fel. Och därför när folk ibland är stressade, säg stopp. Tyvärr. Ring imorgon, ta det lugnt, tänk efter, rådfråga. Man sätter folk på plats igen. Stressa inte. För det leder ofta till beslut som man sen kommer att ångra. Det spelar ingen roll om det handlar om handel, det handlar om att se upp sig från jobbet, det handlar om skilsmässa, det handlar om att gifta sig kanske. Ska inte stressa där heller. Vissa, de bara ser en tjej eller någonting, de träffas någon gång och så bara kallas vi gifter oss. Bara sådär. Varför? Vad vet du om henne? Vad vet du om hennes bakgrund? Vad har ni för framtidsplaner? Vad vet du om hennes familj? Kan du ta hand om henne? Kan du försörja henne? Massa frågor som här kommer upp. Varför stressa? Varför inte träffa henne någon extra gång? Fråga runt om henne. Planera. Man kan gifta oss om en månad eller liknande. Eller hur? Stressa inte. Utan ta det lugnt i saker och ting. Och om ni ser den här egenskapen hos en person, att han är lugn och han är sansad, så är det en väldigt fin egenskap. Som profeten alaihissalam sa till Abil ibn al-Ashaj Abd al-Qais. Han sa att du har två egenskaper som Allah tycker om. Al-Hilm och al-Ana. Du är halim, yani hilm, förlåtande, mjuk, en överseende, och el-ana, att du är eftertänksam, du tar det lugnt i saker och ting, en egenskap som Allah tycker om. Och därför nämndes det i denna hadith att ta'anni min Allah, att ta det lugnt ifrån Allah och stress ifrån shaytan. Men så är en fråga. Vi ska inte stressa, vi ska ta det lugnt. Finns det tillfällen där det är rekommenderat att stressa, att skynda sig? Finns det? Ja. Ja, att be sin bön. Mer generellt. Goda gärningar. Att göra goda gärningar. Rasul alayhi salatu wassalam, han sa: "Atu'adu fi kulli shay khair illa fi 'amal al-akhirah." Han sa att ta det lugnt är rekommenderat, eller det är bra i allting förutom vad som berör gärningarna av nästa liv. Yani där ska vi skynda oss. Till exempel nu efter Isha, ska jag be två sunna eller ska jag inte be två sunna? Då ska du inte säga så, nej, jag ska ta det lugnt. Jag ska tänka efter. Nej, du ska be. Be två sunna, kallas man fint. Behöver inte tänka. För det är en god gärning, eller hur? Så när det kommer till goda gärningar, då skyndar man sig. För det faller in under al-musara'atu fil khayrat. Att skynda sig i det goda. Som Allah Azza wa Jalla har sagt. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Att man ska skynda sig mot Allahs förlåtelse och våran Herres paradis, som är lika yani vidsträckt som himlarna och jorden. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Allah säger tävla i det goda. Så när det kommer till goda gärningar, kallas där skyndar man sig. Så länge det inte är någonting som kanske kräver att man är eftertänksam, men generellt i goda gärningar så ska man skynda sig. Men när det kommer då till vardagliga saker, till världsliga saker, så ska man vara eftertänksam. Man ska vara lugn, man ska begrunda, man ska vara sansad och inte fatta förhastade beslut som man sen kommer att ångra. Okej? Och tyvärr, den här stressen finns hos många människor. Att man inte är eftertänksam. Man tänker inte på vilka konsekvenser saker och ting kommer att få. Ett exempel på det är idag när det kommer till sociala medier. Att man är snabb i att sprida vad som helst. Du ser något meddelande, jag sprider det. Du ser någon videofilm, jag sprider det. Du ser någonting, du likar det. Men det visar sig sen att den här filmen var falsk. Den var fake. Det var felaktig information. Och du har spridit den. Det var en svag eller påhittad hadith. Det var falsk information, propaganda, något troll som har spridit på internet. Och du spred det vidare. Då bär du en del av synden. Om du bara hade kollat upp det, hade du inte spridit det. Du hade inte likat det. Och så vidare. Eller vissa är också snabba i att döma folk. Idag många, de ser någon nyhet, de säger att de här, de är dåliga, det här landet är dåligt, de här, de har gjort det här. Men, ursäkta, vet du, har du en helhetsbild av vad som händer? Har du det? Vet du varför den här konflikten försiggår? Vet du vem som är boven? Vet du vem som har gjort vad? Och så vidare. Det är mycket propaganda idag med media. För de som inte vet det. Och då ska man inte vara yani fåfäng, man ska inte vara dum och låta sig luras av detta. Utan i islam så ska man bekräfta saker och ting. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah säger att de troende, om en syndare kommer med en nyhet, bekräfta den. Måste bekräfta. Och många nyhetskanaler skulle klassas som fossar, eller som syndare. De är inte salihin. Många är inte ens troende. Så man måste vara försiktig. Och alhamdulillah, alla kommer inte fråga dig varför du inte har spridit nyheter, varför du inte har pratat om politik och hit och dit. Tala om det som du vet. Du står till svars för allting som du säger. Så hellre att du är tyst och talar när det finns ett behov. Det som tror på Allah och domedagen ska vara tyst eller tala väl. Ha någonting gott att säga. Så vad lär vi oss av hadithen? At-ta'anni min Allah wa al-ajala min al-shaytan. Kommer ni ihåg det? At-ta'anni min Allah betyder vad? Eftertänksamhet, man är försiktig, man inte stressar, är från Allah. Wa al-ajala min al-shaytan? Att stressa är från al-shaytan. Ahsan. Sen nämner författaren en hadith från Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: "Ash-shu'umu su'ul khuluq." Berättad av Ahmed med en svag kedja. Ash-shu'um är lite svårt att översätta, men det betyder här bidd al-baraka. Yani typ ondska finns i dålig karaktär. Ondska finns i dåligt, i dålig karaktär. Pessimism kan vara, shu'un kan vara pessimism. Dålig karaktär är pessimism, det är negativt. Och denna hadith är inte autentisk, den är svag. Men innebörden stämmer. Och det är att dålig karaktär är negativt. Det leder inte till någonting gott. Den med dålig karaktär är långt borta från Allah. Den med dålig karaktär har svårt att kommunicera och umgås med andra människor. Har svårt att umgås med sin egen fru och sina egna barn. Folk på jobbet, folk i skolan och så vidare. Och hamnar i ständig konflikt med allt och alla. Och dörrar för den här personen kommer att stängas i livet. Allah kommer att göra saker och ting svårt för honom. Och det är sant. Dålig karaktär hör inte hemma i islam. Och det kommer att försvåra en persons liv. Och kommer att sen, och det leder också till att personen inte kommer att må bra med sig själv. Och tar personen längre bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som är närmast profeten alaihi wasallam på domedagen är den med den bästa karaktären. Vad är då den med den sämsta karaktären? Han kommer ju längre bort, eller hur? Och det finns ju många hadither om detta med god karaktär. Så dålig karaktär finns det inget gott i. Och därför ska man som muslim alltid försöka att förbättra sin karaktär. Och bli av med de dåliga karaktärsdrag som man har. Och det är det som vi talar om i detta kapitel. Dåliga karaktärsdrag. Och så kommer vi inshallah nästa vecka tala om goda karaktärsdrag. För vi sa att man, innan man försöker göra det som är gott, måste man sudda bort det som är dåligt. Och då blir det enklare att praktisera och implementera vad som är bra karaktär. Sen nämner författaren en till hadith från Abi Darda radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Inna la'anina la yakununa shufa'a wa la shuhada'a yawm al-qiyamah. Att de som ständigt förbannar kommer inte att vara medlare och inte heller vittnen på domedagen. Berättat av Imam Muslim. Och vi talade om detta i förra lektionen, eller förra. Där vi sa att en muslim är inte la'an wa la'ta'an. Han är inte en person som förbannar och svär och gör la'na. Det här är inte förenligt med den islamiska karaktären. Utan muslimen talar väl, talar fint. Wa qulu linnasi husna. En muslim talar inte fult. Han talar fint, vackert, välvårdad i sitt språk. Smutsiga ord, perversa ord och svordomar hör inte hemma i våra språk. Utan alhamdulillah, muslimen talar väl. Och en person som är la'an, och det betyder här la'an, yani han förbannar väldigt mycket och svär och förbannar och svär åt allt och alla. En sån person tappar sin trovärdighet och förtjänar inte på domedagen att medla. Denna umma kommer att få äras när de har gått över sirat. Innan de ska in i paradiset så kommer de troende att få medla för sina vänner och sina släktingar att de ska räddas från straffet och de ska få gå in i paradiset. Kommer göra shafa. Men dessa människor har en sån låg status och ingen trovärdighet så att de får inte göra shafa. Och de får inte heller vittna på domedagen. Och då har ulema sagt att om Allah inte anser dem vara passande att vittna på domedagen, då är de inte heller passande att vittna i detta liv. Och därför är en islamisk domstol, om en person är känd för att han är la'an och kätten och han förbannar och svär, så accepteras han inte som vittne eller medlare i en domstol. Utan man får ta någon annan istället. Nästa hadith berättas från Mu'ad radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: Men ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malhu. Vad stänger den dörren? Khalid. Nå, denna hadith: Men ayyara akhahu bi dhanbin. Den som typ kränker sin broder på grund av en synd som han har gjort. kommer inte att dö tills han själv gör samma synd. Och denna hadith är berättad av Tirmidhi som säger att den är hasan. Men det korrekta är att denna hadith är da'if. Och till och med nämner Sheikh Albani att den är mawdu, den är påhittad. Och då nämns en liknande hadith. La tulhir shamata bi akhik fayarhamuhu Allah wa yabtalik. Att typ, gör inte narr av din broder på grund av en synd. För då kommer Allah att ha rahma över honom och pröva dig med den här synden. Och det här kan hända. Och det är sant att en muslim ska aldrig göra narr av en annan muslim på grund av en synd. Och då säger ulema, på grund av en synd han lämnat. Yani någon till exempel brukade dricka alkohol eller röka hashish eller någonting, så gör han toba. Han slutar upp och han kommer till moskén och han börjar be. Och när du ser honom säger ah, hashash, du, hashgubben är tillbaka till exempel. Du retar honom. Audubillah, eller hur? Eller alkoholisten är i moskén. Han har inte druckit på flera månader, gör toba. Och du säger till honom, ah, alkoholisten är i moskén, kolla alkoholisten är här och be. Då kanske Allah straffar dig med att du själv går och blir en alkoholist. Det kan hända. Allah har. Men det är i alla fall inte en islamisk egenskap som ni alla hör. Har han gjort tawbah, khalas. Allah förlåter honom, vem är du, att sen gå och hacka på hans gamla synder. Och samma sak om en person gör, han har vissa brister, men han döljer dem. Och du råkar veta om det, då ska du inte heller gärna skämma ut honom framför folk. Som det har nämnts i hadithen, att den som döljer sin broders brister, kommer Allah att dölja en personens brister för på domedagen. Så om han gör någonting i hemlighet, dölj hans brister. Ge honom nasiha, ge honom råd, men skäm inte ut honom framför människor. Och Al-Fadail ibn Iyad, en av salaf, en av de stora imamerna, han sa, Al-mu'min yastur wa yansah, wal-fajir yahtik wa yu'ayyir. Han sa, Al-mu'min, den troende, han har två egenskaper. Yastur wa yansah. Han döljer folks brister och han ger folk råd. Wal-fajir, syndaren, den dåliga människan, yahtik wa yu'ayyir. Yahtik, yani, han typ skämmer ut folk och yu'ayyir och typ kränker folk med deras synder. Så det här är inte en bra egenskap. Utan vad gör muslimen? Den som är mu'min. Yastur wa yansah. Han går och ger råd. Du har sett din broder göra någonting haram. Du vet att han gör det. Ge nasiha privat. Från hjärtat. Att du vill honom väl. Inshallah han kanske tar emot. Eller hur? Men att du gör det offentligt och öppet och skriver typ på Facebook att han gjorde så här och sen du säger till alla att han kommer hata dig, han kommer hålla sig borta från folk och han kanske inte kommer göra tåba, han kanske kommer att gå ännu längre bort från religionen. Så att det här är väldigt dåligt. Utan ge råd privat. Uppriktigt från hjärtat. Och avslöja inte folks brister och synder. Sen så nämner författaren hadith Bahz ibn Hakim radiyallahu anhu från hans far, från hans farfar radiyallahu anhum som sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيُكَذِّبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ. Han säger profeten alayhi salatu wassalam وَيْلٌ typ ve eller straff till den som talar eller ljuger för att få folk att skratta. Wailun lahu. Så säger han en annan gång. Wailun lahu, thumma wailun lahu. Tre gånger. Wail. Till vem? Den som ljuger för att få folk att skratta. Och det här talade vi om i förra lektionen, eller hur? När vi talade om skämt. Kommer ni ihåg det? Tillåter det islam att man skojar? Ja. Men vad? Precis, det ska vara sanning. Man ska inte kränka folk. Och det ska heller inte vara för mycket. Det ska vara lagom. Kommer ni ihåg hur mycket vi nämnde den här liknelsen? Som saltet i maten. Som saltet i maten. Det ska inte vara för mycket. För då blir man känd som en skojare. Allt man säger är bara skämt. Man är inte seriös. Och det här är, om dina skämt är sant, om de är lögn, då är de haram. Och det här är viktigt, för tyvärr är det vanligt. Roliga historier, det är det här. Så här Norge-skämt och såna här saker. Det är att ljuga för att få folk att skratta. Och det är inte tillåtet. Det är inte tillåtet. Utan man får hitta på skämt som är halal. Och såna här skämt är inte tillåtna i islam. Och ni kanske minns också hadithen där profeten a.s. lovade ett hus i Jenna till den som låter bli att skoja eller ljuga även om han skojar. Okej? Okay? Och vi säger inte som vissa, men det är lugnt. Det här är kadhib abyad. Det här är en vit lögn. Vi gör det här för att skoja, det är lugnt. Ja. Nej, det finns inga vita och svarta lögner i islam. Utan alla lögner är svarta. Förutom tre. Tre tillfällen har islam tillåtit att man ljuger. Kan ni dessa tre tillfällen? I krig. Al-harb och khada'a. Att kriga är att yani, luras. Namn i ett förhållande. Mannen till kvinna, kvinna till mannen. Kvinna till mannen, mannen till kvinna. Och man medlar och försonar mellan två parter som har en tvist och en konflikt. Två bröder eller systrar som har en konflikt och har blivit ovänner. Och man försöker medla mellan dem. Som det har nämnts i haditen. Laysa al-kadhdhab alladhi yuslihu bayna an-nas fayanmi khayran wa yaqulu khayran. Alltså sa profeten a.s. att den som försonar mellan folk och talar gott till båda parterna är inte en lugnare. Är det två personer tjafsar, du är kompis med båda och de var bra vänner. Och du går till ena parten och säger att den här, din broder, han talar gott om dig, han ångrar det han har gjort. Och han hoppas att ni kan lösa det här i framtiden. Fast han inte har sagt det. Och så går det till den andra personen och säger samma sak. För att försona mellan dem. Det här är ett undantag där det är tillåtet. Om det är darurat och bilmahdurat. Om det är en nödsituation. Till exempel någon kommer in i moskén. Sådär stressad. Och efter honom kommer en man med pistol. Säger, vart är han? Jag ska döda honom. Ska vi då säga att jag måste säga sanningen? Han gömmer sig i köket. Nej. Då kan man kanske, det är undantagen. Eller säger man bara, jag vet inte, Allah var alam eller någonting sånt. Men i alla fall, det är extrema situationer. Men generellt så ljuger inte muslimen även om han skojar. Utan man är då ärlig. Och skämtar man så ska det vara då skämt som är sanna. Nästa hadith berättas från Anas radiyallahu anhu, det är näst sista hadithen. Där nämner han att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa kafaratu man irtabtahu an tastaghfira lah. Soningen för att du baktalat någon är att du ber om förlåtelse för personen. Men denna hadith är daif, den är svag, den är inte autentisk. Och alla hadither som nämner någon viss soning för baktal är svaga. Okej? Vissa nämner här att du ska be om förlåtelse för personen. Och vissa nämner att du ska prata gott om personen i den sammankomsten där du baktalade personen. Men dessa hadither är svaga. Men själva sakfrågan. Om vi går tillbaka till sakfrågan. Vi har talat om baktal. Hur ska man sona för baktal? Hur gör man toba för riba? Vad säger ni? Om du baktalat en person och sen ångrar dig, vilket du måste göra, hur ska du då sona för detta? Vad säger ni?
Om man kan gå till personen och
säga. Det kallas för istihlal. Att man går och ber personen om ursäkt. Och det är åsikten av många av de lärda. Det är åsikten av Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi. Och de använder hadithen där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att den som har gjort någonting orätt mot sin broder i hans heder eller någonting annat ska be honom om förlåtelse. Falyatahallalhu. Idag, innan det kommer en dag då varken guld eller silver kan gynna honom. Då kommer han att betala tillbaka med sina hasanat, eller de kommer betala tillbaka med att ge dig deras synder. Så det är en åsikt som många lärda håller, att man måste be personen om förlåtelse. Medan vissa andra lärda som Imam Ahmed, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim nämner, de säger att det här, det är bra att göra om det inte orsakar större skada. Till exempel du råkade baktala en broder som ni står varandra nära. Och du vet att om du går till personen och säger broder, jag har baktalat dig, så kommer det att försämra eran vänskap. Han kanske kommer att bli hatisk till dig och ni kommer inte kunna komma tillbaka som ni var innan. Då är det större skada att berätta för personen. Och då nämner ulema att man kan göra det här. Att man talar gott om personen, man gör dua för personen, talar gott om personen i de sällskap där man tidigare baktalat honom och så vidare. Och man gör toba till Allah. I båda fallen gör man alltid toba till Allah. För det är synd som du har gjort och det är Allahs rätt att du gör toba. Men frågan är hur försonar man med personen man baktalat. Och då säger då vissa att man måste be om förlåtelse. Och andra säger att om det leder till större skada så ska man inte be personen direkt om förlåtelse. Utan man gör de här stegen då att tala gott om personen och be om förlåtelse och så vidare. Wallahu a'lam. Nej, det kan också vara en lösning att man till exempel skriver ett anonymt meddelande till personen. Jag har baktalat dig, kan du förlåta mig? Och så vidare. Och sen sista hadithen för idag, hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att abghadur rijal ila Allah al-aladdul khasim. De mest hatade personer hos Allah är de som är ihärdiga i att tjafsa, argumentera och tjafsa. De är envisa och ihärdiga i att tjafsa och argumentera. Nej. Vad som menas med denna hadith är att denna person är hatad hos Allah Azza wa Jal, en person som ständigt tjafsar, argumenterar med allt och alla. Det kan betyda två saker. Den värsta är en person som tjafsar för att försvara felaktiga saker. Du argumenterar med personen och han vet att han har fel, men han vill aldrig förlora en argumentation. Så han börjar ljuga. Han börjar försvara sig och försvara vad som är fel och tillbakavisa vad som är sant och så vidare. Bara för att tjafsa, för sakens skull. Han är hatad av Allah Azza wa Jal. Och två, det betyder också en person som tjafsar med allt och alla. Hela tiden. Tjafsar med sina vänner. Tjafsa med chefen på jobbet, arbetskollegor, folket i skolan, familjen, frugan, svärföräldrar. Tjafsar med allt och alla. Ovän med allt och alla. Hela tiden. Argumentation och tjafs. Och alla har fel men bara han har rätt. Det här är också en jättedålig egenskap. Och såna här människor är oftast väldigt svåra att ha att göra med. Och de har oftast inte många vänner. Folk pallar inte med dem. Eller hur? Och han bara tjafsar. Alltså, jag håller mig borta från honom. Så de här människorna är hatade av Allah Azza wa Jal. Han nämner också ulema, vad som faller in under detta är en advokat som försvarar en klient som han vet har fel. En advokat har en klient och den här klienten säger om jag är skyldig, jag gjorde inbrott, men försvara mig, du gör ditt jobb, försvara mig. Och advokaten går in i domstolen och säger min klient är oskyldig och ni har inget bevis mot honom och bla bla bla. Och han vet att han är skyldig. Då tjafsar han argumenterar för någonting som är batil, någonting som är falskt. Och det är haram i islam. Han får inte försvara den här personen. Hänger ni med? Så generellt, en muslim tjafsar inte med att försvara något som är falskt. Men han är inte heller en person som är den som ständigt argumenterar. Utan islam lär oss as-samaha, att vara förlåtande, överseende. Och inte haka upp oss på massa detaljer. Utan lämna saker och ting. Men självklart, att argumentera för sanningen är någonting du ska göra. Försvara sanningen, folket av sanningen, tillbaka visa vad som är fel. Det är en annan sak. Det är inte det hadithen handlar om. Det handlar om det här onödiga tjafset. För att ge seger till dig själv. Eller ge seger till något som är fel. Och så vidare. Och vi avrundar därför idag. Och inshallah till nästa lektion kommer vi då tala om god karaktär. Vi börjar med det kapitlet som författaren då nämner. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.